Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan, du ska gå in där.
Polis?
Effektar?
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Det var den 5 mars 2020 som Jessica Silva anträffades död på sitt hotellrum i lyxparadiset Punta Cana i Dominikanska republiken. Det är maken Joakim som hittar Jessica livlös och rapporterar in till polisen. Han häktas senare under natten och anklagas själv för att ha bragt Jessica om livet. Men historien slutar inte där. Bara några timmar efter att Joakim har häktats hittas även han död i sin cell. Du lyssnar på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.
Vi finns nu också på Patreon där du kan lyssna reklamfritt på alla avsnitt endast för Patreon. Du får dessutom tillgång till alla avsnitt tidigare än alla andra. Nej, men jag tänker väl att vi kan börja med någon form av tidslinje som jag har hittat på riksdagen.ses hemsida. Och så tänker jag att vi bara liksom kan flika in om vi har någonting mer att tillägga om tidslinjen. Liksom. Så, 21 februari 2020. Paret Jessica och Joakim Silva anländer till Dominikanska republiken på charterresa. De checkar in på hotellet Rio Palace Macau i Punta Cana, rum 3220. Jag ber också om ursäkt för mitt förmodligen helt kassa uttal. Den 3 mars, Jessica Silvas dotter får ett sms från sin mamma om att hon och maken har magsjuka och har fått mediciner för det.
Det tänker jag, alltså det är så här, det är lite oklart vad det var för medicin och hur mycket de fick. Det har jag aldrig liksom specificerat, men det var ju också, Jessica skrev ju det i samma semester, att det var den värsta semestern någonsin. De skulle resa hem samma fredag och Jessica beskrev en oro kring att inte hinna bli frisk innan de skulle resa hem.
Och 2 dagar efter, den 5 mars klockan 02.00, så tar Joakim Silva en promenad på hotellområdet. Klockan 2:30 återvänder han till hotellrummet och hittar sin fru livlös på badrumsgolvet. Han kontaktar då i sin tur hotellet, som i sin tur kontaktar jourhavande läkare. Här går ju historien väldigt mycket i tur, skulle jag säga. För ja, men alltså, jag har läst att hon hittades i sängen.
Det har jag också läst. Det står i en artikel här att, det står så här, jag kan citera artikeln. Det var en väldigt sorglig historia, säger Jean, som var chef för receptionen på hotellet, och säger att han själv var i tjänst den 5 mars 2020 och såg Jessica ligga död på hotellsängen efter att hennes make Joakim larmat om att hon inte rörde på sig. Det finns alltså någon som har jobbat på hotellet och själv sett Jessica i sängen.
I sängen, ja. Frågan jag ställer mig då är ju varför Joakim hittar henne på badrumsgolvet.
Ja, precis. Det som jag kan tänka mig är ju att man kanske grips av någon form av panik och försöker flytta henne till, alltså att man reagerar på att hon ligger på golvet och säger, men varför ligger du här? Man kanske inte uppfattar att hon är död det första man gör. Och att han kan ha flyttat henne till sängen. Ja. Men det är fortfarande en konstig detalj.
Ja, jag reagerar ganska kraftigt på det här faktiskt. Nämnde inte du också någonting om någon, eller du hade läst någonting om någon blodig handduk, eller?
Ja, att Jessica låg på en handduk i sängen som det var blod på.
I sängen låg hon på den handduken?
Ja, precis.
Okej.
Okay. För det visade sig också på Jessicas kropp att hon hade ett sår på underläppen. Så frågan är, hur fick hon det såret?
Ja, precis. Hon kan ju ha kollapsat och slagit i någonting, kanske. Alltså, det vet vi ju inte heller riktigt, men...
Hon kan ju ha bitit sig hårt i läppen medan hon ramlade eller något. Alltså, man har ingen aning.
Nej, det är bara det här jag tycker det är konstigt att han påstår att hon låg livlös på badrumsgolvet. Men när den andra hotellpersonalen kommer in så ligger hon på sängen.
Som sagt, om han har flyttat henne då?
Mm, och frågan är ju då varför i så fall. Det kommer vi aldrig få veta. Mm. Det kan man ju bara spekulera i, liksom. För att gå vidare i tidslinjen här då. Samma natt, 5 mars, fast klockan 3:20. Jourhavande läkare konstaterar då att Jessica Silva är död. Polis anländer då också till hotellrummet och Joakim Silva får veta att han ska få följa med till polisstationen för förhör. Han ringer och berättar det här för Jessica Silvas dotter och andra anhöriga om vad som har hänt. Det är telefonsamtalet som Joakim gör till Jessica Silvas dotter, Elin. Jag hade ju tyckt att det var väldigt intressant att veta vilket sinnestillstånd han var i när han ringde till henne. Alltså, var han upprörd? Var han ledsen? Var han likgiltig? Var han stressad? Var han, liksom, hur lät han?
Ja, Elin har ju gjort intervjuer, men hon har aldrig gått in riktigt på hur han verkade i telefon.
Nej, och det är ingen som har frågat henne riktigt heller. Så jag antar väl att det är därför hon kanske inte har nämnt det också, tänker jag. Ja, det hade varit väldigt intressant att veta i alla fall.
Ja, för jag vet att Elin fick snabbt, alltså, bilden av att hon trodde inte att Joakim hade någonting med det här att göra överhuvudtaget. För han berättade ju att han, eftersom att han hittade kroppen och larmade, så blir ju han direkt misstänkt. Så funkar det alltid.
Ja, alltså, de är de enda två som var inne i det rummet, så det är inte så konstigt egentligen.
Så han sa ju liksom det att jag kommer få åka på förhör och så, så att de visste liksom hur det låg till. Och så sa han ju att han skulle ringa igen när han fick möjlighet. Men det var ju också det sista samtalet från Joakim, det kom aldrig något mer samtal sen.
Elin har jag för mig försökt att nå Joakim däremot.
Ja, hon skickade sms och försökte ringa och sådär lite ibland.
Om vi bara lite snabbt ska gå tillbaka till den här promenaden som Joakim var ute och gick mitt i natten. Det är ju jättemånga som har spekulerat i att det är en väldigt konstig tid att gå ut på en promenad. För att sen då en halvtimme senare hitta sin fru död.
Ja, det kan ju ses som väldigt märkligt.
Ja, det är otroligt olyckligt att hon hann att dö på den stunden som han var ute på en promenad. Jag menar, mådde hon bra när han gick därifrån? Undrar man ju då. För det är ju inte lång tid vi pratar om. Kom hennes mående så här liksom bara pangbom?
Ja, nej, det känns ju märklig timing om man säger så.
Ja, man undrar ju vad hon hade för sinnestillstånd när han gick liksom. Samma natt där då förs Joakim till häktet i staden Higway. Cirka 5 mil från turistorten Punta Cana. Han delges där misstanke om mord och får ringa ett samtal som går till anhöriga där han då beskriver den här situationen han har hamnat i. Samma natt görs totalt 16 uttag av 10 000 dominikanska pesos per gång från Joakim Silvas konto, vilket motsvarar cirka typ 30 000 kronor.
Det här med pengarna blir inte jag riktigt klok på faktiskt.
Nej, inte jag heller.
Nej, för jag förstår inte alls den grejen, för han sitter häktad då.
Och det är inte ett uttag, utan det är 16 uttag som görs sammana.
Som sagt, jag tycker det är jättekonstigt verkligen.
Jag har ju en liten egen hemsk teori om det längre ner här sen.
Ja, för alltså det man kan komma fram till snabbt, alltså så det första jag i alla fall tänkte på, det är ju typ om han kanske inte blev behandlad så väl och var oskyldig och försökte köpa sig loss, alltså muta polis. Eller att han helt enkelt av någon anledning blir rån. Alltså att de tar pengar från honom och pressar honom på koder och allting så att de ska kunna ta ut pengar. Men varför skulle de göra det? Det är så konstigt bara.
Ja, alltså den teorin som jag har läst från Flashback då. Som vanligt.
Favoritstället.
Ja, men ibland är det ändå ganska kloka grejer som skrivs, som sagt. På polisstationen så förklarar kanske poliserna för Joakim att det kan bli dyrt med borgen. Mannen ger då koden till sitt bankkort till dem och säger: ta allt bara ni släpper mig, jag är oskyldig. Alltså det skulle ju kunna vara en grej som faktiskt hände. Och som sen i sin tur kan förklara varför det har dragits pengar från hans kort.
Ja, det känns ju som en ganska rimlig förklaring. Men varför 16 gånger?
Det är ju en annan fråga då, som är lite konstig. Varför inte alltid ett svep bara istället?
Ja, det känns väl som den lättaste och mest logiska grejen att göra.
Dagen efter då, i alla fall 6 mars, görs ytterligare 2 uttag från den frihetsberövade Joakim Silvas konto. Dessa gånger på totalt 7000 dominikanska pesos. Så ytterligare dagen efter 2 uttag till alltså. 6 mars, lite senare klockan 10:30, Jessica Silva obduceras. Först anges alkoholförgiftning som orsak. Men 3 månader senare när rapporten är klar sägs det att hon brast om livet genom kvävning istället. Det är väl ändå ganska stor skillnad, tänker jag. Att kvävas eller att dö av alkoholförgiftning.
Ja, för jag läste dessutom att kvävningen var liksom på så sätt att någon med våld har blockerat Jessicas luftvägar.
Precis, det är inte så att hon har satt i halsen liksom och dött av det, utan precis att man kan se att någon har hållit sina händer på hennes hals.
Men jag undrar liksom hur det går till för att de först kommer in på alkoholförgiftning och det, och sen 3 månader senare. Så bara nej, det var kvävning.
Det är väldigt konstigt. Mm. Ja, hon hade väl dessutom typ bara 0,5 alkoholhalt i blodet.
Ja, det var i alla fall väldigt lite. Det var ju typ, jag läser ungefär som ett glas vin.
Ja, alltså så här har jag kunnat läsa mig till. Enligt den slutgiltiga rapporten ska Jessica alltså då ha dött av kvävning. Trots att det tidigare hävdades att hon varit alkoholförgiftad visade protokollet att Jessica bara hade 0,5 promille alkohol i blodet när hon dog.
Så hur kom de ens fram till alkoholförgiftning då?
Det är ju otroligt.
Something's fishy.
Something is fishy. 6 mars, samma dag då, fast klockan 9 på kvällen, kollapsar Joakim Silva in i häktet. Personal gör då återupplivningsförsök, men hans liv går inte att rädda. 7 mars är Joakim Silva obduceras på sjukhuset i Igwe. Han har flera skador på huvudet och överkroppen. Men rättsläkaren slår senare fast att han har avlidit av en hjärtinfarkt.
För vi vet att det har talats om att han har dött till följd av misshandel under polisförhör. Alltså att folk liksom har sett det som anledningen till hans död då. Och enligt polisen själva så är det inte fallet, utan de säger att Joakim bara har kollapsat. Någon har vittnat om att han började andas tungt, har kräkts och sen bara fallit ihop och dött. Och det jag antar att det är liksom polisens egna ord kring vad som hände.
Jag har också kunnat läsa mig till att trots att han har skador på huvud och överkropp så skriver ju då som sagt rättsläkaren att han har dött av en hjärtinfarkt. Om de här skadorna nu då på överkroppen och på huvudet uppkom när häktespersonalen gjorde hjärt- och lungräddning framgår ju inte någonstans. Det vet vi ju liksom inte. Men jag läste ju en intressant kommentar på, tror det eller ej, Flashback.
Mm.
Om det här med blåmärken och sånt där. Blåmärken uppstår dock av sig självt på döda kroppar några timmar efter dödsfallet. Dessa blåmärken kallas för likfläckar. Om den döda ligger på rygg uppstår det förstås på ryggens lägsta platser. Blodet samlas på de lägsta platserna och bildar då blåmärken. Fynd av blåmärken behöver alltså inte betyda skador av till exempel slagsmål, utan kan vara en följd av själva döden. Så det kan ju finnas en logisk förklaring till att han hade blåmärken på kroppen då.
Det känns ju som en ganska bra förklaring till just de märkena på hans kropp. Ja, alltså sen kan det ju vara så att han har blivit misshandlad under polisförhör.
Men det står ju ändå skador på huvudet och överkroppen. Här står det ju ingenting om några blåmärken.
Men undrar ju vad det var för typ av skador då? Det är ju ganska intetsägande att bara säga skador.
På kvällen i alla fall den 7 mars också, svensk tid, kommer polis till Joakims anhöriga och lämnar dödsbudet. 8 mars, Jessica Silvas dotter ringer UD i Stockholm och berättar att paret Silva är döda. 11 mars, en dominikansk polisrapport skickas per e-post till Jessicas barn. Den slår fast att hon har dött av alkoholförgiftning, trots då att det senare skulle visa sig att hon hade knappt 0,5 promille alkohol i blodet. 25 mars, UD uttalar till jp.se att, och nu citerar jag: Vi har tagit upp ärendet med Dominikanska republikens ambassad i Stockholm och har krävt att utredningen genomförs skyndsamt och rättssäkert. 28 mars, drygt 3 veckor efter att Joakim Silva avlidit, registreras ännu ett inköp via hans kontokort på 28 euro. Vem är det som har hans kontokort, undrar man ju. Och så går det nästan en månad, 22 april. Jessica Silvas barn får via e-post, återigen, från SOS International frågan om Jessica Silvas kropp ska kremeras. De säger nej till det, då de anser att det finns så många oklarheter kring deras mammas död. 24 april. Joakim Silvas anhöriga delges resultatet av obduktionen som säger att han dog av hjärtinfarkt. I maj så delges Jessica Silvas barn resultatet av hennes obduktion. Nu slår den fast att någon kvävt henne. Inte alkoholförgiftning som polisen tidigare påstått. Mm. Alltså bara det att de tar fel på alkoholförgiftning och kvävning är jättekonstigt med henne. Då känns det inte som att de har gjort någon obduktion överhuvudtaget. 27 maj i alla fall så kommer kvarlevorna efter Jessica och Joakim Silva till Sverige via Arlanda Airport. Och så blir det ett litet skutt fram till 19 augusti. Joakim Silvas tillhörigheter kommer med post till de anhöriga. Kreditkort där någon har använt för att ta ut över 30 000 kronor finns med. Passet saknas trots att Sveriges generalkonsult i Dominikanska republiken skriver att det ska finnas med. Det är konstigt, för det fattas ju inte bara pass.
Nej, det fattas ju tillhörigheten också. Och som jag kunde läsa mig till så var det bådas pass som fattades till att börja med. Och Jessicas kom senare, men Joakims fattas än idag.
Mm, men som sagt, alltså, det här är ju inte första dödsfallet i Punta Cana. Har jag ju då haft artiklar om. För det är ju bara under 2019 rapporterade medier i USA om 10 oförklarliga dödsfall av semestrande amerikaner. Och då är det inte allt för sällan fulsprit till exempel i hotellens minibarer nämns i rapporteringarna. Och så står det också vidare så här. Men oklara dödsfall riskerar att solka ner anseendet bland turister och tystas därför gärna ner av myndigheterna som menar att dödsfallen kan vara naturliga och att inget kring statistiken sticker ut. USAs utrikesdepartement har granskat om landet bryter mot de mänskliga rättigheterna och har bland annat kommit fram till att granskningen visar att det förekommer övervåld från polisen, godtyckliga gripanden, den misstänkta hålls kvar utan någon förklaring. Dessutom är landets fängelser överfulla och det är ofta våldsamt. Så står det. Men om man ska läsa om de här dödsfallen som har skett bara under 2019 så är det slående likt Jessica Silvas dödsfall. Här är den av Joseph Allen, 55 år, där hans kompisar berättar för hans syster att han har duschat för att gå ut den kvällen. Trots att han hade sagt att han inte mådde bra. Nästa morgon så mötte han inte upp sina vänner och när hotellpersonalen skulle titta till hans rum så hittade de honom död. Så han mådde inte heller bra strax innan han dog.
Det är därför man undrar om Jessica där hur hon mådde innan han gick ut på sin promenad där mitt i natten.
Här är det ett par. De hade inte checkat ut i tid från hotellet så när hotellpersonalen skulle titta till dem så var de båda döda. Det här paret hade båda inre blödningar. Hon hade dessutom vätska i hjärnan och i sina lungor. Och han hade ett förstorat hjärta, tydligen. Här är en som plötsligt har bara fallit ihop för att ha tagit en drink från minibaren. Så hon kollapsade och dog, helt enkelt.
Det låter ju som Jessica. Jag tänker bara det du sa med att folk hade blivit dåliga några dagar innan och sen dött. För det är ju den 3 mars, det är ju då Elin får det där meddelandet från Jessica att det inte har gått som planerat så att de har blivit magsjuka och det. Och då dör ju Jessica den 5, 2 dagar efter.
Här är det någon Robert som hade tagit en drink från minibaren och sen dog också efter det.
Det är väl just det här som är anledningen till att både du och jag har reagerat på att man, vad vi har kunnat läsa oss till, inte har gjort en obduktion på både Jessica och Joakim i Sverige.
Det tycker jag är jättemärkligt.
Ja, för då visste man ju om de här dödsfallen innan också. Men att man ändå inte gör det, alltså det tycker jag, har någon dött i ett annat land, om man dessutom vet sådana här saker som har hänt innan, då känns det ju som att det borde vara standard att man gör en obduktion till, eller?
Ja, man tycker ju det. De fick ju ändå hem kropparna. Då tänker man ju att en obduktion borde vara självklar, men
tydligen inte. Det är mycket som är självklart för dig och mig. Har vi med?
Ja, verkligen.
Men inte för folk som bestämmer, tydligen.
Det finns ju också en dokumentär om det här fallet ju, som sändes för ett tag sedan. Och det finns ju, jag har försökt att hitta den, arbetat väldigt, väldigt hårt för att försöka hitta den här dokumentären, men den finns inte att se någonstans vad jag kan hitta. För den hade varit väldigt intressant att titta på. Men jag har i alla fall lyckats hitta lite information om saker som framgår i den här dokumentären. Prover på dryckerna som fanns i deras kyl- eller minibar skulle tas med till Sverige, tydligen. Där har man inte fått någon uppföljning. Och när det här hände Jessicas död så försvann ju inga saker och inga tecken på sexuellt våld. Enligt dokumentären har däremot bråk hörts från rummet under de dagarna paret har varit inne sjuka tillsammans. Klagomål ska tydligen ha kommit från grannar då det störde.
Men också så här, okej, om grannarna har varit och klagat i reception eller vad man nu gör, kollade de upp det?
Tydligen så ska man också ha fått se bilder i den här dokumentären om kvinnans, Jessicas då, obduktion. Mm. Och då ska man också ha fått se bilder att blodet kommer troligtvis från hennes läpp som såg ut att blöda kraftigt, som rättsläkaren säger när han visar bilder på Jessica.
Alltså väldigt mycket med det här fallet är hur man ser på det.
Vilken ingångsvinkel man har från början, ja.
Ja, alltså går man in och läser om det här och sen direkt tänker nej, men det är ju klart att han är skyldig. Då går man ju på sådana små detaljer. Det kan ju lika gärna varit att vid tvåtiden på natten då kanske det är lite svalare ut och de har legat sjuka, så han kanske bara behövde lite frisk luft. Men ser man honom som skyldig så kan man se det som att han skaffar sig ett alibi.
Ja, om hennes dödsorsak är kvävning och man kan se i den här obduktionen att någon faktiskt har haft händerna på hennes hals. Om han då går ut på en promenad som har varit i typ en halvtimme. En halvtimme är inte speciellt mycket. Skulle en människa ha gått in i deras hotellrum då och dödat henne, inte gjort någonting annat och sen bara gått därifrån? Det är liksom ingenting som fattas i hotellrummet.
Samtidigt så det fattades ju tillhörighet, men jag vet inte när de försvann.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis eller till exempel Burger King.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nej, det är sant.
Jag tror inte liksom att Joakims första reaktion var att han skulle kolla efter grejer så inget fattades i rummet. Liksom. Så det har man ingen aning om egentligen.
Det finns ju en teori på Flashback som det kan ligga något i. Jag är väldigt insnöad på Flashback här då, som märker.
Du är så här deras top visitor.
Jag skulle tro det faktiskt. Nej, men det står faktiskt väldigt kloka grejer där ibland. Jag markerar ibland dock. För det är,
ibland.
Det är skit oftast. Men så här står det i alla fall. Det är osannolikt, tycker den här människan, att någon går in på hotellrummet och dödar Jessica medan Joakim är på promenad klockan 2. Märklig tid för promenad inom parentes. Till vilken anledning skulle man mörda henne, undrar man. Då ingenting har stulits, inget spår av inbrott eller våldtäkt samt att kvinnan ligger på sängen istället för på golvet indikerar inte på något slags försvarskamp heller. Möjligt scenario då. Något har hänt mellan paret på natten. En snefylla blandat med läkemedel mot magsjuka och kanske benzo. För att kunna somna med tanke på magbesvär. Alkohol och benzo är big no-no. Troligtvis har kanske mannen slagit till kvinnan i ansiktet, varpå hon blir hysterisk och skriker. Det skulle kunna förklara hennes spruckna läpp. Mannen vill få tyst på kvinnan och sätter en kudde för hennes ansikte. Kvinnan försöker få syre medan hon sprattlar med armar och ben, varpå kudden trycks ännu hårdare mot ansiktet för att lugna och tysta kvinnan. Mannen får panik när han inser att frun har avlidit. Därmed ber han sig ut på promenad för att försöka komma på en bra story för att rentvå sig själv mot mordmisstankar. På polisstationen förklarar då poliserna i sin tur igen att det kan bli dyrt med borgen. Man ger då som sagt koden till sitt bankkort och säger ta allt, bara ni släpper mig, jag är oskyldig. Det är ju inte en jätteomöjlig teori.
Nej, det är det ju inte.
Och det är väl lite den teorin jag också är inne på själv. Om vi ska hoppa över till våra egna teorier. Blåmärkena på Joakims kropp skulle också ha kunnat uppkommit av att Jessica försvarade sig, till exempel. Hon kanske fick till en smäll på hans huvud som skulle kunna förklara varför han hade skador på huvudet. Och sen återigen hade det varit väldigt intressant att veta hans sinnestillstånd när han ringde till Elin, dottern alltså. Så min egna teori lutar väldigt mycket åt att jag tror att det hände någonting inne på hotellrummet som inkluderar bara Jessica och Joakim, helt enkelt. Ja, det är nog bara för att jag har otroligt svårt att se att någon under den här promenaden på en halvtimme, att någon bara skulle ha gått in, dödat henne och sen gått därifrån.
Det är just de märkena på hennes hals som gör att det blir konstigt egentligen. För hade det inte varit så hade det ju varit lättare att skjuta ifrån sig den teorin.
Ja, alltså hade hon faktiskt dött av alkoholförgiftning så hade det varit, alltså då hade inte det här ens varit en diskussion. Det är ju där som blir det konstiga, att man faktiskt har kvävt henne.
Jag är väl också lite splittrad, för jag har ju varit inne ganska mycket på att jag tror inte att han har mördat Jessica.
Vad är din teori?
Ja, alltså jag tror att, eftersom det är det som är så svårt också, för att eftersom att det har hänt så mycket konstiga saker och speciellt med alkohol inblandat och att hon visade på att hon hade, ja men typ som ett glas vin i kroppen när hon dog. Så min teori är att hon blev förgiftad på något sätt. Så blodet på hennes läpp, hon kanske ramlade. Alltså hon har ju ramlat ihop och så kanske hon slagit i någonting och där har hon börjat blöda. Joakim har flyttat henne från badrummet till sängen i panik och lagt en handduk under henne, för det var någon som hade vittnat om att hon hade legat på en handduk för att hon inte ska blöda överallt eller för att försöka stoppa en blödning, för han kanske inte direkt uppfattade att hon var död. Och sen är det ju det där med att pengar, när Joakim blir häktad, att det tas ut pengar från hans konto. Som du säger, det kan vara att han sa det där att ta hur mycket ni vill, jag är oskyldig liksom. Eller så har han blivit pressad på pengar. För man vet ju inte hur det har gått till, man vet inte hur länge han har suttit och blivit förhörd. Alltså det kan ju ha varit timtals utan att han har fått äta, dricka eller gå på toaletten. Och sen vet man ju inte, som sagt, med blåmärken och märkena på hans överkropp och huvud. Han kan ju ha blivit misshandlad under förhör och pressats till att han skulle ha tagit på sig det här på något sätt. Men att han hela tiden försökte köpa sig fri. Men sen är det ju som sagt fortfarande med märkena på hennes hals och allt sånt.
Det är där som blir det stora frågetecknet. Hade det som sagt varit att hon liksom hade högre promille i kroppen, hade ju det varit en helt annan historia, tänker jag. Men just att det blev kvävning istället talar ju för att, alltså någon har ju dödat henne. Vem har dödat henne då? Det är ett glapp på en halvtimme. Är det någon som har stått och spanat in hans varenda steg då, eller? Och sen bara, nu gick han. Nu går jag in och död. Måste man inte ha en nyckel för att komma in på hotellrummet för det första? Han kanske knackade på i och för sig och hon öppnade, det vet man inte heller, men...
Kan ju vara hotellet också. Alltså man har ingen aning. För om det skulle vara så att det var hotellet som har gjort någonting, då har de bara chansat på att de har massa klockor och smycken och pengar, eller liksom vadå?
Ja, det känns ju som att det måste varit någon i så fall som verkligen har iakttagit dem. Det kanske är någon som har pratat med dem, haft liksom samtal och liksom luskat ut vad de har jobbat med och tänkt att ja, men de har nog mycket pengar, kanske. Man har ju inte en aning.
Det är väl det som är frustrerande med det här vi håller på med.
Mm. Tänk att varenda avsnitt ska vara frustrerande, Sofie.
Japp, det är så vi får leva livet här.
Det är så vi jobbar, helt enkelt. Kanske ska byta till frustrerande fall istället. Har du någonting mer du vill tillägga till den här tragiska fallet?
Nej, jag tror inte. Jag tror vi har fått med det mesta faktiskt.
Nej, men känner vi oss nöjda då? Kanske för idag?
Det tror jag.
Då tänker jag att vi hörs nästa gång, helt enkelt. Och på återseende. Du har lyssnat på Mystiska fall. Med mig, Malin.
Och mig, Sofie.